Den 25 oktober 1999.
Nu i lunchekot till Kina först, där fler medlemmar ur den andliga rörelsen Falun Gong har fängslats idag.
Anhängarna till den andliga rörelsen Falun Gong visar närmast dödsförakt i sina försök att hävda sin rätt till erkännande och existens. Idag stegade en grupp ut på Himmelska fridens torg i Peking och inledde en demonstration. Efter några minuter greps de och fördes bort av polis. Falun Gong är en rörelse som blandar religiösa och andliga inslag med meditation och rörelseövningar. Den har växt kraftigt de senaste åren och uppges nu ha miljoner medlemmar. I våras blev gruppen ett akut problem för kommunistpartiet sedan mer än 10 000 medlemmar i en tyst sittdemonstration blockerat ingången till regeringskvartering Zhongnanhai i Peking. I juli bannlyste myndigheterna Falun Gong och sedan dess har hundratals medlemmar gripits när de försökt demonstrera för rörelsens rätt att existera. Anledningen till dagens demonstration var sannolikt att det ständiga utskottet inom Kinas motsvarighet i parlament just idag inledde ett veckolångt möte. Utskottet ska bland annat diskutera en ny lag riktad mot vad som kallas religiösa kulter. Kultorganisationer skadar allvarligt stabiliteten i samhället och hotar landets ekonomiska utveckling, säger en talesman till den officiella nyhetsbyrån Nya Kina idag. Dagens demonstration är extra besvärande för Kinas president Jiang Zemin eftersom han just genomfört en Europaresa och i varje land möts av demonstrationer om mänskliga och religiösa rättigheter i Kina. Staffan Sonning, Singapore.
Den 20 december 1999 blir portugisiska kolonin Macau åter kinesiskt efter 442 år.
Man är ense om att övertagandet inte kommer att innebära några större förändringar. Niklas Forsberg besökte kolonin där det kinesiska och portugisiska smultit samman och där neonupplysta kasinon dominerar stadsbilden. Chauffören i den lilla gula lokalbussen skruvar på radion. Han klappar takten med några fingrar mot ratten och låter den ljumma sommarbrisen från det sydkinesiska havet svepa in genom de nedvevade fönstren. Under lång tid har Macau tjänstgjort som den sömnaktiga och avslappnade tillflyktsorten för stressade Hongkongbor. Båten tar en timme och många åker bara över dagen för att besöka ett av stans alla kasinon. Det har byggts ett imperium kring spelindustrin i Macau. Nästan hälften av ortens inkomster kommer från kasinoverksamheten och den sysselsätter en tredjedel av arbetskraften. Vi passerar Avenida da Praia Grande, Leal Senado och Rua de Ferreira do Amaral. Portugiserna har verkligen satt sin prägel på den här platsen som till ytan inte är större än Östermalm i Stockholm. Men trots alla portugisiska monument, regeringsbyggnader, universitet och sjukhus så är det kineserna som är i klar majoritet. 95% av invånarna i Macau talar ingenting annat än kantonesiska. Och av den 500 000 människor som bor där kommer färre än 10 000 från Portugal. Många har redan åkt hem och de som fortfarande är kvar har börjat packa. De flesta jobbar inom den portugisiska administrationen, arbeten som kommer tas över av kineser. Och även om portugiserna inte är tvingade att lämna landet så upplever ändå många att de kommer bli andra klassens medborgare. Maria Madja är en av dem som förbereder sig för hemresan. Hon har bott i Macau i 5 år och jobbar som barnneurolog på ett av sjukhusen. Hon letar febrilt efter en ersättare med rätt kompetens, men det är inte lätt, säger hon. Innan hon kom hit fanns det ingen och hennes patienter är oroliga för framtiden.
Who is going to take my post to see? Because in China there are not many pediatric neurologists. That area is not developed, you see. And I'm trying with Hong Kong to see if I can get some properly trained pediatric neurology to come here and take care of my patients, you see, because they are asking, are you staying? Are you staying? Are you leaving? You see? And so I hope to find somebody.
Bänkarna gapar tomma i den katolska katedralen i centrala Macau. Här märks portugisernas flytt påtagligt. 2/3 av församlingen har rest och fader Francisco är sorgsen.
They are left with their children, family members, everyone have left. I feel that they're not so happy, you know. we are accustomed with the Portuguese community here. They belong to our church. They are our friends. They also want to live here. But we have to accept reality.
Även om portugiserna lämnar Macau och provinsen återgår till Kina, så är nästan alla eniga om att det mesta kommer förbli oförändrat. Kina har undertecknat avtalet som i korthet innebär att allt ska vara sig likt i åtminstone 50 år. Men kan man verkligen lita på en diktatur, resonerar några. Men vanligt folk är inte oroliga. De är ju kineser och tycker helt enkelt att det är på tiden att också de tillhör Kina.
That's a great thing for us and we hope the day for a long time. We have the hope that when the China government will ask that we'll have a new future.
Det här är en stor händelse som vi har väntat på länge, menar den här kinesiska tjejen, och säger att Macau kommer bli en mycket bättre plats att leva på när Kina tar över styret.
What if they're going to employ, you know, the local people? Maybe not us anymore. So it might be that they're going to get the local people instead of us. That's only the, you know, the worries we have.
Hon är invandrare från Filippinerna och orolig för att arbetstillfällena nu i första hand kommer att gå till lokalbefolkningen. En som redan har förlorat sitt jobb är Nelson Antonio. Han är portugis och var fram till i höstas en av institutionscheferna på universitetet. Nu får han nöja sig med att undervisa. Chefstiteln är borta och han säger själv att det är ett politiskt spel.
This is my opinion, it's a political game. But not between the Chinese. So I must, I think, should be clear. So it's a political game more between Portuguese and Macanese. There are Macanese people that they don't want the Portuguese to stay here. Is what I'm saying.
Some Macanese people with power, obviously.
Power now, yes, now. But I think in the near future they will have no power.
Han är noga med att inte kritisera Kina. Den maktkamp som drabbat honom står mellan portugiser och makauer. Makauerna är den grupp av befolkningen som är födda på Macau och som talar både portugisiska och kantonesiska. De är ungefär 20 000 stycken och ser sig själva som en naturlig länk mellan den nya regimen och den gamla. Deras makt kommer att bli begränsad i framtiden och därför ser de nu till att skaffa sig strategiskt viktiga positioner i samhället, menar Nelson Antonio. Han är trött på Macau nu och kommer efter 11 år vid universitetet att återvända till Portugal.
No, I think this is on the life there is a beginning and the end, and I think this is a time to live.
En av de mest frispråkiga rösterna i Macau tillhör João Severino, en stor man med buskig mustasch. Han är chefredaktör på Macau Odje, dagstidningen på portugisiska för Macauer. De senaste månaderna har han tappat allt förtroende för den nya regimen. De har redan börjat diskriminera Macauer. En kvinna blev av med sina arbetsuppgifter. Den portugisiska flaggan har förbjudits och myndigheterna kommer bara att tillåta annonser och information i en dagstidning. Vilket med all sannolikhet kommer att bli en kinesisk, säger han. Macauerna talar både portugisiska och kantonesiska. Men problemet är att de bara kan läsa portugisiska. Så när nu all information bara kommer att finnas tillgänglig på kantonesiska innebär det i praktiken att Macauerna diskrimineras, säger João Severino.
And they start already with the discrimination, with racism, to put the Macanese out of job, or things like don't write nothing in Portuguese language. For me, means racism. I never believed that they changed the law.
João Severino, chefredaktör på Macau Odje, sist i Niklas Forsbergs reportage om Macau, som alltså övergår från att vara portugisiskt till att bli kinesiskt nu på måndag.
Så 20 december 1999. Nionde januari 2000. Om kraftverksbygget Tre Raviner i Kina.
I Kina pågår världens största dammbygge sedan 7 år tillbaka, men hela projektet hotas av fuskbyggen och korruption. Det här har fått regeringen i Peking att till och med uppmuntra avslöjanden och kritik av misslyckade konstruktioner, allt för att komma till rätta med svindleriet. Och byggandet av de tre ravinernas damm, ett bygge som har kritiserats internationellt bland annat för den enorma folkomflyttning på kanske ett par miljoner människor och för effekterna på miljön. Men i Peking handlar det om att tämja naturen, att skydda folket mot översvämningar och generera energi för framtidens Kina. 2009 är det tänkt att vara färdigt, men omfattande korruption och avslöjade fuskbyggen hotar nu det som ska bli ett kinesiskt mirakel. Och vad dammen kommer att innebära för miljoner människor utefter floden kan ingen ännu riktigt överblicka.
In the Yangtze River Valley, China's modern-day Great Wall. It's a dam that will dwarf any other in the world. The size and scale are breathtaking. 7 years in, 10,000 workers will toil for another decade before the monumental Three Gorges scheme is complete. It needs to be big. It's designed to tame the Great Yangtze River, to prevent floods and power China's industrial heartland. What's now emerging is that this epic project has brought epic corruption and mismanagement. Since the beginning of China's civilization, the Yangtze River has been the divide between north and south, the lifeblood of a nation. The river irrigates one-third of the nation's crops and carries three-quarters of its shipping. Its fertile banks are home to more than 200 million people. The Chinese government says that Three Gorges Dam will harness the river's power and change the course of history. But at what social cost? In Chengdu, a chairlift takes you up above the future waterline to a temple which pays homage to the god of the underworld. Locals call this the City of Ghosts. In ancient times, superstitious sailors refused to dock here for fear the ghosts would board ship and haunt the journey through the gorges. In a few years' time, life will imitate folklore, and Chengdu, like hundreds of other cities and towns along the river, will become a ghost town, drowned by the Three Gorges Reservoir. On the surface, life appears to go on as it always has. Street hawkers like Mrs. Zhao are seemingly oblivious to the inevitable. But in reality, there's a deep fear of the future. The people of Chengdu believe the relocation effort being engineered by the government will change their lives for the worse. compensation for the past won't pay for their future. An hour's drive away and high above the watermark, the new city of Fengdu rises brick by brick. Oddly, there are no homes for the people yet. First served here, government corporations. Mr. Wu, the official in charge of foreign journalists, points out the significant landmarks. The Bank of China, local government offices, even the tobacco monopoly has been catered for. Money has moved in first. But ordinary people aren't getting their due. An accusation echoes throughout the Three Gorges area. Local officials are failing to pass on resettlement funds to residents. In many cases, officials have been removed from office or even jailed. According to Dai Qing, the only opponent of the dam who agreed to appear on camera, the entire project has been tarnished by corruption. Not surprisingly, the Three Gorges Corporation is keen to downplay the scale of the corruption. But even the central government doesn't believe that. Just halfway through, the dam project has a $5 billion blowout. It's so cash-strapped, extra funds are needed. In an extraordinary twist, Beijing has sanctioned criticism of the project. It's not just social instability that's now a concern, but the possibility of an unstable dam. The Three Gorges Corporation says the dam is being built to the highest international safety standards. But in the wake of last year's devastating floods, safety checks revealed one-third of the country's 80,000 dams were so defective they were in danger of collapse. China's charismatic premier Zhu Rongji has even coined a phrase for it, bean curd or tofu construction. Work as flimsy as a serving of bean curd.
如果你交给这个好的工程队做，工程队就要用大主要的钱来做这个工程，而没有钱送给你，送给这个官员本人，他就得不到钱。那么，如果你把这工程给一个。Investigating
how the government's money has been spent repairing unsafe dikes after last year's floods. A building contractor appointed to repair this levee had subcontracted the job, pocketing a proportion of the reconstruction funds. It was subcontracted yet again. More money creamed off for the officials. The journalist laughs in amazement at the sloppy work. This bank is supposed to be impregnable.
中国人经过多少年认真的思考以后，认为必须要建的一项工程。 那么西方有很多，可以听到很多不同的声音，这个也没关系。世界上任何一个大型的工程都会有不同的声音，是吧？但是，
The leadership hopes by allowing the media to expose corruption during the building of the world's greatest dam, it will keep it on track and prevent future disaster. But the Three Gorges project isn't simply a concrete dam. It's hundreds of infrastructure projects, new roads and bridges. And fraud and ineptitude along the Yangtze has already had devastating consequences. If you look carefully, you can see the remains of what used to be a concrete bridge. Last year, the bridge collapsed into a ravine. 11 people working on it fell to their deaths. 14 others were seriously hurt. Since then, Jiaojia Bay has only been accessible by boat. Officially, it's off limits to foreign journalists. The day the bridge collapsed, Feng Guojun's family was shattered forever. Her brother died in the accident. A few months later, Mrs. Feng's mother also passed away. The family says she died from grief. Mrs. Feng's son broke his ankle in the fall. He says the reason for the mishap was well known to all the locals. The construction company knowingly used substandard building materials. Sixteen months after the accident, the bridge is a mass of steel and concrete. Surveyors sent by the central government say the land here is too steep. The bridge should never have been built in the first place. Corruption hasn't only consumed construction funds, it's eaten away all possible hope for some of China's poorest people. In the distance, the banner proudly proclaims constructing the new township of Gaoyang. Over the next few years, up to 10,000 people, most of them farmers or peasants as they're known in China, will be forced to move here. A farming community for as long as it can remember, many are being told to find factory jobs in the new city. They're united in anger against their local government, which they claim owes them hundreds of thousands of dollars in resettlement compensation. Angered local officials by taking their complaints to the municipal government and to Beijing. Now they say they have nothing else to lose.
死掉，死掉，死掉！他欺骗老百姓，上上在上头，负上头，压下头。
Excuse me?
Where's the actual dam going to be? In between the cranes?
Yeah, between the four high cranes.
That's the dam.
As the dam's completion draws closer, millions of tourists from all over the world come to witness the construction of a Chinese miracle.
After the form of the reservoir, this place will become a very beautiful scenery spot.
Mm-hmm.
Yeah. And all these small houses, all this mess will be moved away, clear up.
But how many more dark secrets lie obscured by the political imperative to succeed? And how many more people must suffer the consequences?
January 29, 2000.
Utrikes. Kina har avrättat 13 personer som alla döms till döden för sjöröveri. Ett stort handelsfartyg kapades och besättningen dödades. Det här är det största målet i sitt slag i Kina på 50 år.
Domen avkunnades av Kinas högsta folkdomstol. Domstolen bekräftade de dödsdomar som lägre instanser redan klubbat. Dådet är ett av många piratdåd i farvattnen utanför Kina. Men det här överträffar alla tidigare dåd. Gärningsmännen hade klätt ut sig till tullare och bordade fartyget i november 1998. De dödade alla ombord, 23 kinesiska sjömän, sänkte kropparna i havet och sålde lasten. Fartyget har aldrig återfunnits. En fiskare hittade senare 6 döda kroppar från det kapade fartyget, ett fynd som rullade upp det hemska dådet. 2/3 av världens alla piratdåd sker i Asien. De hårda domarna ses nu som en signal från Kina att på allvar ta itu med allt grövre pirateriet i de kinesiska farvattnen. Förra året dödades 67 personer i olika piratdåd, den högsta siffran på 10 år. De dödsdömda avrättades av en exekutionspatrull. 12 var kineser och 1 kom från Indonesien.
Den 3 mars 2000.
I Kina har läget för de mänskliga rättigheterna försämrats. Den slutsatsen drar FN:s människorättskommissarie Mary Robinson efter ett 2 dagars besök i Peking och samtal med den kinesiska regeringen.
FN:s medborgarrättskommissarie försöker få Kina att godkänna och ratificera FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och är därför försiktig med formuleringarna för att inte reta upp de kinesiska makthavarna. Men den här gången förklarade en besviken Robinson i tydliga ordalag att respekten för mänskliga rättigheter i Kina har försämrats. Kina lever inte upp till FN:s krav på yttrandefrihet och föreningsfrihet, som Mary Robinson efter sitt möte med vice premiärministern Qian Qishen, och hon kritiserade framförallt bristen på religionsfrihet i Kina. Men regeringen i Peking hävdar tvärtom att ekonomiska och sociala framsteg medfört att läget för mänskliga rättigheter aldrig varit så bra i Kina som nu. Något löfte om att Kina ska anta FN-konventionen om mänskliga rättigheter fick inte Robinson med sig den här gången heller. Och mycket tyder nu på att Kina kommer att fördömas vid mötet med FN:s människorättskommission i Genève om några veckor. Närmast dagligen kommer rapporter från Kina om ingripanden mot för regimen misshagliga personer. Bland annat uppges nu föräldrarna till den flyktade tibetanske religiösa ledaren Karmapa Lama har arresterats. Under våren gör vice statsministern Lena Hjelm-Wallén ett besök i Kina. FN:s kritik ökar nu pressen på henne att påtala bristen på mänskliga rättigheter för sina värdar. Börje Remdahl, Singapore.
Den 5 mars 2000.
Så utrikes. Den kinesiska folkkongressen inleds idag i Peking. Det är formellt det högsta beslutande organet och det är framförallt 2 frågor som kommer att dominera. Den utbredda korruptionen och Kinas krav på återförening med Taiwan. Men det finns också annat som stör, rapporterar vår korrespondent.
Också inför öppnandet av folkkongressen gjorde sig den förbjudna meditationsrörelsen Falun Gong påmind. Bara en halvtimme innan premiärminister Sorongis stora tal till de 3000 delegaterna släpade polisen iväg misstänkta Falun Gong-sympatisörer som samlats för att protestera nära Himmelska fridens torg. Inne i kongresssalen lovordade premiärministern de beslutsamma åtgärder som han sa som satts in mot rörelsen sedan den förbjöds förra året. Men det stora bekymret för Sorongji och hans regering är den utbredda korruptionen i parti- och statsapparat som fått fäste också i den högsta ledningen. Som ett varnande exempel för delegaterna är en av de vice talmännen i folkkongressen frånvarande under sessionen, misstänkt för att ha tillskansat sig otillåtna förmåner. Och som ett än mer drastiskt exempel väntas den tidigare viceguvernören i provinsen Jiangxi bli avrättad under kongressdagarna. Hans brott att ha förskingrat 7 miljoner kronor. Funktionärer på alla nivåer måste vara rena, ärliga och självdisciplinerade, sa Su i sitt tal. När oegentligheter upptäcks ska de inblandade ställas till svars, varnade han och utlovade krig mot korruptionen. De ekonomiska reformerna ska fortsätta och regeringen har siktet inställt på medlemskap i år i världshandelsorganisationen WTO, förklarade premiärminister Sorongji. Hög tillväxt och statliga satsningar på den offentliga sektorn ska underlätta för de många miljoner människor som blir arbetslösa när olönsamma statliga företag tvingas slå igen. När det gäller den politiskt känsliga frågan om Taiwans framtid upprepade Zhu under kraftiga applåder regimens varning att Peking inte stillatigande kommer att åse att Taiwans ledare tar ytterligare steg mot självständighet för provinsen eller fördröjer samtal om återförening. Men något direkt hot om militär invasion fanns inte med i hans tal. Börje Remdahl, Singapore.
Mars 2000.
Det gäller Kina som kommer att höja sina militärutgifter med drygt 12%, sa landets finansminister idag under den pågående kinesiska folkkongressen. Och Kinas militära ledning kommer med nya hot mot Taiwan, rapporterar vår Asienkorrespondent.
Över krigsmaktens egen dagstidning Befrielsearmén löper idag på första sidan rubriken "Självständighet för Taiwan betyder krig". Miljontals soldater i Folkets befrielsearmé är mönstrade och i hög beredskap redo att förhindra Taiwans självständighet och ett splittrat Kina, heter det vidare i den krigiska artikeln. Samtidigt har landets finansminister meddelat delegaterna på folkkongressen att försvarsutgifterna kommer att höjas kraftigt med drygt 12%. Visserligen sägs också att huvuddelen av pengarna ska gå till personalens löner, men PLA, den kinesiska folkarmén, är inne i en omfattande moderniseringsperiod och ingen vet egentligen heller hur stora resurser som i verkligheten avdelas för militären. Krigsmakten tillförs nya vapen, framförallt olika typer av robotar och kryssningsmissiler. Kina har också köpt toppmoderna ryskbyggda stridsflygplan och chefen för det kinesiska flygvapnet har nyligen uttalat att man nu är på väg över i vad han kallade ett aktivt försvar. Också den kinesiska flottan moderniseras med nya fartyg och ubåtar. Uppbyggnaden av den kinesiska krigsmakten och den hårda militära retoriken sätter nu press på USA:s president Clinton att överge sin tveksamhet inför nya amerikanska vapenleveranser till Taiwan. I den amerikanska kongressen finns ett utbrett stöd för örepubliken och representanthuset röstade nyligen för en lag som ökar det militära samarbetet med Taiwan. Men trots den påtagliga uppladdningen i Taiwan-frågan inför presidentvalet där om knappa 2 veckor så är det inte frågan om akuta krigsförberedelser. Regeringen i Peking har alltid försökt påverka skeendet på Taiwan och inför det förra presidentvalet 1996 genomfördes flottövningar med kinesiska örlogsfartyg som en maktdemonstration med provskjutningar av nya missiler utanför den taiwanesiska kusten. Börje Remdahl, Singapore.
Mars 2000.
På den kinesiska folkkongressen i Peking har höga domare och åklagare utlovat krafttag mot den utbredda korruptionen bland partifunktionärer och statliga tjänstemän.
Vi kommer inte att tveka med att grundligt utreda all misstänkt korruption oavsett vem eller vilka som kan vara inblandade. Det försäkrade Kinas högste åklagare för sina åhörare på den kinesiska folkkongressen. Och landets främste domare gav sedan eko åt det kompromisslösa löftet. Oavsett vem som är skyldig kommer lagen att ha sin gång utan förbarmande. Domaren Xiao Yang hänvisade till dödsdomen mot den tidigare viceguvernören Hu Shangqing. Hu avrättades efter att hans nådeansökan avslagits, dömd för förskingring och korruption. Hu var den högsta befattningshavare som likviderats i Kina för sådana brott sedan kommunistpartiet tog makten för 50 år sedan. Ytterligare en hög partichef i provinsen kommer snart att åtalas, meddelade Xiao i sitt tal. Men åklagare och domare har en svår väg att vandra för att kunna uppfylla sina stridbara löften. Den högsta politiska ledningen med presidenten och premiärministern i spetsen har förklarat krig mot korruptionen. Men kritiker hävdar att funktionärer som döms som mutkolvar och varnande exempel främst är sådana som mist inflytande och stoppats i karriären. I de högsta partileden kan åklagare och domare ha svårare att göra sig gällande. Ett fall som diskuteras gäller en nära medarbetare till president Jiang Zemin och medlem av den styrande politbyrån. Hans hustru har nämnts som inblandad i den hittills största smuggelskandalen i Kina, som till omfattningen räknar astronomiska belopp. Men utredningen om hennes roll och hennes mans eventuella inblandning tycks nu ha stannat upp. Samtidigt rapporterar en människorättsgrupp i Kina om en 19-åring som döms till 3 års fängelse för att han skrivit till presidenten och påtalat att kommunistpartiet är korrupt. Börje Remdahl, Singapore.
Mars 2000. Taiwan och Kina.
I Taiwan går nu valrörelsen inför presidentvalet in på slutvarvet. Kina, som ju betraktar Taiwan som en utbrytarprovins, har hotat med militär invasion om valet leder till ökat stöd för de krafter som vill att Taiwan blir en egen stat. Och Kinas hot är framförallt riktat mot en av de 3 huvudkandidaterna i valet.
Valarbetare ropar uppfordrande om stöd för oppositionens kandidat Chen Shui-bian. Chen är det här valets mest omstridde presidentaspirant och måltavla för Kinas vrede. Hans parti har nämligen tagit ställning för att utropa Taiwan till en självständig stat. Men Chen själv känner hettan i den här frågan och har därför mildrat kravet. Tanken på självständighet måste prövas i en folkomröstning, men det är inte aktuellt nu, säger han. Självständighet för Taiwan låter det taktfast från en kortes som stannat upp bland resenärerna framför centralstationen. Ja, det finns en opinion för att Taiwan ska bli en egen stat, trots Kinas hot.
If a communist try to make a trouble, I think we have enough sense to cover them.
Vi vill leva i fred, men blir vi attackerade av kommunisterna kommer vi att försvara oss, säger en äldre kvinna som delar ut broschyrer för Chen Shui-bian. Och med dagens styrkeläge kan Kina inte förverkliga sitt militära hot. Chen gjorde underverk som borgmästare här och skulle bli bra som ny president, säger hon. Börje Remdahl, Taipei.
Mars 2000. Kina och Taiwan.
Kinas ledare har inför presidentvalet på Taiwan på lördag upprepat hotet om en militär attack om ön utropas till en egen stat. Kinas varningar är avsedda att skrämma bort väljarna från oppositionskandidaten Chen Shui-bian som förknippas med kravet på självständighet för Taiwan där vår Asienkorrespondent befinner sig.
Det var vid avslutningen av folkkongressen i Peking som premiärminister Su Rongji gjorde klart att det kinesiska folket är redo att spilla blod för att förhindra Taiwans självständighet. Rongji och regeringen i Peking anser att Taiwan rätteligen är en provins som tillhör Kina. Pekings hatobjekt nummer 1 är oppositionskandidaten Chen Shui-bian som anses ha en god chans att vinna presidentvalet. Och det är ingen hemlighet att ledarna för kommunistpartiet och regeringen i Kina vill se den oberoende kandidaten James Song som ny president på Taiwan. Idag säger man så här på Songs högkvarter om det senaste hotet från Peking.
We want peace through restraint. And we will do our best to protect Taiwan's.
James Song vill som president skapa fred genom styrkan och slå vakt om Taiwans rättigheter och intressen, säger talsman K i Songs högkvarter. Song känner mentaliteten i Peking och är den bästa att föra Taiwans talan i kommande förhandlingar. Songs kampanjledning är angelägen om att motverka intrycket att deras kandidat är mjuk och eftergiven gentemot Peking, samtidigt som de vill dra fördel av att Song är fastlandskines och därmed ska ha lättare att handskas med kommunistledarna på andra sidan sundet. Kina skramlar med sina vapen för att hindra att Taiwan blir en egen stat, men bland taiwaneserna själva är det enligt valundersökningar bara 15% som kan tänka sig självständighet. Po, som är hemmafru i 50-årsåldern, säger så här. Självständighet för Taiwan kan aldrig komma på tal, säger Ho. Vi är ju alla kineser och vi vill ha fred, inte krig. Och hon tror att det kommer att bli en återförening med fastlandet, fast en fredlig återförening, poängterar hon, efter politiska förändringar och en demokratisering i Kina. Börje Rendahl, Taipei.
Mars 2000, Taiwan.
Och vi ska direkt till Taiwan och presidentvalet där. För bara en liten stund sedan stod det klart att det blir maktskifte och att den nya presidenten blir just den man som Kina har varnat för så intensivt. Oppositionskandidaten Chen Shui-bian här i Taiwan.
För Chen Shui-bians högkvarter samlas nu 10,000-tals människor. Larmet är enormt när folkmassan jublar sitt bifall till den nyvalde presidenten. Sirenerna ljuder öronbedövande och fyrverkeripjäser sprakar och smäller. Chen blir Taiwans nästa president. Han får nästan 40% av rösterna och distanserar klart sina huvudkonkurrenter. Kinas hot och varningar för Chen har inte skrämt bort hans väljare. Snarare verkar det som om Kinas vapenskrammel har haft motsatt effekt. Igår kväll hade Chen 400 000 jublande människor på sin valfinal. För nationalistpartiet som haft makten här på Taiwan i mer än 50 år är valresultatet en katastrof. Lien Chan, den nuvarande vicepresidenten, samlar inte mer än 23% av väljarna bakom sig. Chen Shui-bians parti har Taiwans självständighet på programmet och blir Taiwan en egen stat, då blir det krig, har Kinas ledare förklarat. Så frågan på allas läppar nu är, hur kommer Peking att reagera på Chen Shui-bians triumf? Börje Remdahl, Taipei.
Och Börje Remdahl finns med direkt nu från Taipei och man måste ju fråga dig då, hur kommer Peking att reagera tror du?
Ja, det är ju den reaktionen som vi alla väntar på här. Det finns de som säger att när Kina hotar, då blir det allvar. Man hänvisar till massakern på den himmelska fridens torg. Det finns en risk att ledarna i Peking blir fångade i sin egen retorik. Å andra sidan så kostar det ingenting militärt att krossa oppositionen på den himmelska fridens torg. Men att anfalla Taiwan, det är en helt annan sak. Taiwan är militärt starkt. Här finns ett stort flygvapen. Kina har inte resurserna att genomföra en invasion av Taiwan. Ja, i alla fall inte nu ska man tillägga, för om några år så kan det bli ett helt annat läge när Kina kommer längre med att modernisera sin krigsmakt. Sen är det ju så att både Taiwan och Kina blir allt mer ekonomiskt beroende av varandra och måste samarbeta.
Mm. Kina har ju utfärdat massor med varningar under valkampanjen för just den man som nu alltså blir president. Varför har inte taiwaneserna påverkats av de här kinesiska hoten?
Jag tror i och för sig att det finns de som är oroliga för Kinas vapenskrammel, även om inte jag har träffat så många som har sagt det när vi har pratat med folk här. Men det är väl så att man tycker sig ha hört hoten från Peking förut och man uppfattar det mest som ett ordkrig. Sen tror jag också att taiwaneserna själva nu tycker att det faktiskt är deras sak att välja president och det ska inte Peking lägga sig i. Sen måste jag ju säga att stödet för att utropa Taiwan till självständig stat, det som Kina varnar för, det stödet är nästan försumbart här.
Mm. Chen har alltså profilerat sig i självständighetsfrågan, men han tonade också ner det lite grann i slutet av kampanjen. Vad betyder det i självständighetssträvandena nu?
Ja, alltså Chen Shui-bian har ju sagt klart att han inte kommer att föreslå att Taiwan blir en egen stat. Han har sagt att han vill ha goda relationer med fastlandet. Han säger att han är villig att förhandla med ledarna i Peking. Han har till och med förklarat att han ska resa till Peking för samtal redan innan han installeras som ny president. Sen får vi ju se hur Kina reagerar.
Mm.
Det är ju intressant att notera här också att när Kina hotade Taiwans väljare vid förra presidentvalet, då vann den nuvarande presidenten som Kina fördömer. Han vann en jordskredsseger, och nu händer precis samma sak med Chen Shui-bian.
Mm. Nationalistpartiet som har styrt landet i mer än 50 år nu då alltså, och förlorar för första gången. Varför gör de det?
Ja, alltså det här är ju en historisk förlust. En delförklaring är säkert att partiet har haft en sällsynt blek kandidat i vicepresidenten Lien Zhan. Han har inte kunnat fyra sig från partiet förflutna med korruption och röstköp och sånt som inte hör hemma i en demokrati. Jag tror folk var helt enkelt trötta på att nationalistpartiet har sina fingrar med allting, och en klar majoritet av taiwaneserna tror inte längre att det bara är Kuomintang, alltså nationalistpartiet, som kan sköta landet och garantera den nationella säkerheten. Sen har det nog också betydelse att Taiwan har en mycket stor del unga väljare, och de har i huvudsak dragits till just Chen Shui-bian. Det har man tydligt kunnat se på kandidaternas valmöten.
Tack Börje Remdahl, direkt från Taipei i Taiwan, där alltså resultatet av presidentvalet blir att oppositionskandidaten Chen Shui-bian blir Taiwans nya president. Chen får nästan 40% av rösterna i valet.